Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej, hej och god dag, god dag. I mellandagarna faktiskt. Och gott nytt år till er alla som lyssnar. Här sitter jag, Mikael Gutenrutsch. Och mitt emot mig sitter faktiskt Carl Johan Bonané. Välkommen hit.
Tack, tack så mycket. Tack. Vilket kul intro.
Ja. Ja, men det brukar ju du alltid göra.
Ja, exakt. Det är bara det är lite ombytta roller idag, känner
ja,
jag.
Ja, visst är det konstigt?
Det är jättekonstigt. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. När jag bara sitter och håller armarna i kors och väntar på att få säga något.
Nej, det här kommer bli ett lite både roligt och allvarligt avsnitt.
Båda två samtidigt.
Ja, ja. Men det kan det vara. Det är ju snart nyår.
Det är det.
Ja. Mm. Det här sänds alltså på torsdagen. Mm. Och på söndag är det nyårsafton.
Exakt, så när du lyssnar på det här så är det enda du tänker på just nu förmodligen. Vilken champagne ska jag ha?
Ja, det kommer vi inte tipsa om.
Nej, okej.
Okay. Men det tänker du på?
Ja, det är väl det man gör. Ja. Man går in lite för sent och tänker att nu ska jag köpa en champagne till nyår.
Jag tror du skulle reagera. Bonané, vet du vad det betyder?
Ja, det är väl gott nytt år.
Ja. Ja. Men vad sa jag att jag
du
var?
Du sa Gutenrutsch.
Ja. Ja. Har du hört det?
Ja, men jag var tvungen att ta in hela den här situationen av att du har introdelen. Det var ena grejen. Och det andra var att jag absolut reagerade på det. Det är ju att man ska liksom rutscha sig in i det nya året.
Gutenrutsch ins neue Jahr.
Ja, exakt.
Man ska, det sa de i Schweiz.
Jag vet. Jag har inte tänkt på det på väldigt länge. Men jag känner igen det nu när du sa det.
Ja, bra. Då ska vi prata om champagne.
Det ska
är
vi
du förvånad?
Jag är jättelite förvånad. Ja.
Du kommer bli utsatt för lite bombardemang från min bubbelbombardemang från min sida.
Ja, ja. Mm. Bra. Ett bubblande bombardemang.
Ja, det blir ju mycket. Vi tycker det är roligt med champagne, eller jag i alla fall.
Ja, jag tycker det. Jag tror att om jag skulle vara tvingad, om någon annan skulle betala lite för det är ganska dyrt, det är nog det enda jag skulle dricka, tror jag. Det är riktigt sånt dyrt och drygt
när
svar.
När du får
men det
frågan om vad du skulle dricka på din sista dag.
Ja, nej men det är jättegott.
Ja, alltså jag hade svarat direkt champagne, mycket, mycket, mycket. Och sen går jag in i dimman och sen så dör man.
Ja, exakt. Ja, men det är det bästa.
Det är väl ultimata.
Nu är inte vi sådana som liksom promotar alkohol för att man ska bli berusad. Men om man ska välja något så är det absolut
bäst. Och det är tillfället just.
Ja, exakt. Jättebra.
I alla fall, det är ju lyxdryckernas lyxdryck.
Ja.
Mm. Man kan väl säga att det finns nästan inget annat som kommer i närheten. Och det beror väl mycket på att det är, alltså från början har det ju varit väldigt dyrt att göra, som vi vet. Mm. De flesta smällde ju och sprang i luften innan de kom ut på marknaden.
Ja.
Det har vi pratat om.
Ja, det precis.
Och det blir ju väldigt dyrt, de som liksom verkligen kunde, de som höll måttet och glaset inte sprack. I alla fall, det var ju en dryck för fint folk och kändisar och kungligheter och adel och allt möjligt sånt. Patrask i London och Paris.
Ja, okej, okay, ja.
Ja.
Patrasket,
ja. Och då är det så här, att det finns massor av myter. Jag tycker det är roligt detta.
Ja.
Massor av myter kring champagne.
Mm.
Som har uppstått under alla de här åren.
Ja, okej. Okay.
Och nu tänkte jag ställa dig inför några påståenden.
Hjälp, ja, okej.
Okay. Mm. Och då ska du svara antingen att det är sant.
Mm.
Det vill säga att myten är sann.
Ja, ja, okay.
Eller att det är en myt blir det då om den är falsk.
Ja.
Eller att det är kanske en myt eller kanske sant.
Alltså det finns en
man vet inte
delvis. Riktigt. Liksom.
Men vissa saker, antingen är det sant eller så är det en myt.
Ja, okej. Okay. Så, okay, så du ställer frågorna till mig. Det är därför vi har det här omvända förhållandet idag. Så du ställer frågor till mig. Jag försöker svara på dem.
Ja.
Och sen får jag hoppas att du rättar mig så inte jag lär våra kära lyssnare fel då.
Går vidare i livet i dessa villfarelser.
Nej.
Men det är egentligen inte frågor utan det är påståenden.
Det är påståenden.
Ja. Mm. Nu kommer det första. Det blir 10 stycken.
Bra, okej. Okay. Mm. Mm.
Och det här kan ju ni som lyssnar på det här ta till er. Och så kan ni köra samma lek vid champagnebuffén på nyårsafton. Ingen kommer att orka med 10 frågor. Men ni kan ju välja någon av de trevligaste.
Nej, men man kan ju ha, det är ju jättebra. Man vill ha lite sån besserwisser information man kan kasta i ansiktet på någon medan man dricker champagne. Det är jättebra.
Ja.
Ja. Hittas.
Första påståendet är Dom Perignon uppfann champagnemetoden.
Ja. Champagnemetoden, det här speciella sättet att göra champagne på som man kan göra lite på andra ställen också.
En andra jäsning på flaskan.
Exakt. Mm. Jag vill minnas att vi har pratat om Dom Perignon. Och
nu ska du inte hålla på att utveckla ett långt svar. Ja eller nej? Sant eller falskt?
Sant.
Okej.
Okay. Ja.
Falskt.
Det är,
en myt?
Det är fel. Okay.
Det är en myt.
Ja.
Mm.
Mm.
Det gjordes bubbelviner på motsvarande sätt med en andra jäsning på flaskan långt innan dess.
Ja, okej.
Okay. Mm. I södra Frankrike. Men dessutom var det så här att han såg aldrig några stjärnor som de säger. Men han var mästare i väldigt mycket Dom Perignon, det har vi pratat om. Men inte just att göra bubblor i viner, för det brukar man kalla för efterjäsning.
Mm.
När det börjar jäsa i flaskan igen.
Ja.
Och det är aldrig omtyckt om man har ett vanligt torrt vitt vin.
Nej.
Så öppnar man så plötsligt bara, man hör liksom korken flyger ur flaskan.
Ja, så han ville inte ha, gjorde inte bubbligt vin i champagne.
Nej. Okay. Men problemet var ju att på den tiden så kunde de inte hålla temperaturen riktigt jämn i källaren. Så det blev ganska kallt där på hösten när de hade gjort vinet. De låg på fat.
Ja.
Så att då slutade jäsa.
Ja.
Och sen fram på vårkanten när värmen kom tillbaka. Alltså då var de bara där i faten. Och sen fram på vårkanten så började faten värmas upp och de här jästsvamparna började tjoho!
De började jäsa igen.
Ja.
Tjoho vår, som jästsvampar brukar låta. Ja.
Mm. Och då började då blev det bubblor i vinet.
Ja.
För de liksom tog inte bort det. Men det var faktiskt engelsmännen som började gilla det här.
Just det, och det minns jag att vi har pratat om. Att så här, de tog över till England och de tyckte att det här gillar vi mer, tack.
Ja, de hade ju kontroll över dem, eller det var de som ägde de här faten eftersom de hade fraktat dit dem på hösten.
Just det.
Och det är ju lite roligt.
Mm.
Och det blev väldigt uppskattat i finare kretsar, alltså väldigt mycket finare kretsar. Men det roliga är att det var en engelsman som heter Christopher Merritt som började fundera på det här redan på 1600-talet.
Det är jättelänge
sedan. 1660, ja, och skrev en liten avhandling om det här, varför det kommer bubblor i vinet och hela metoden.
Mm.
Och framförallt var det så här, vi pratar om flaskor som exploderade.
Mm.
Att engelsmännen, de gjorde väldigt mycket starkare flaskor än vad fransmännen kunde göra. Därför att engelsmännen eldade med kol
det
i sina glasbruk och fransmännen eldade med gammal ved.
Ja, gammal ved. Ja. Ja, precis. Då kan man härda det bättre, I guess. Göra tjockare glas.
Högre temperaturer gör att glaset blir starkare.
Ja, okay.
Mm. Mm. Och där har du myten om Dom Perignon. Han var världens bästa på att göra vingårdslägen och blanda, göra kuvéer och älskade Pinot Noir som skulle göras vit då, så att man inte har med skalet.
Mm.
Allt detta var han mästare på.
Mm.
Göra goda viner. Men bubblor, nej, det gillade han inte.
Nej.
Då kommer nästa.
Okej, okay, så innan vi går vidare bara så är det så här. Dom Perignon uppfann inte champagnemetoden.
Nej.
Så är det. Bra.
Den var uppfunnen innan och utvecklades i England och beskrevs. Då kommer nästa. Napoleon var den första att sabrera en champagneflaska.
Där tänker jag, jag måste få utveckla lite varför.
Men vad säger du då?
Jag måste förklara varför, så här. Det här tror jag är, man ser idén framför sig att han ska sabrera. Så. Men jag tror att det är lite för praktiskt. Jag tror inte att Napoleon var den första. Jag tror att det har hänt av misstag eller inte misstag innan.
Ja, så var det nog.
Ja, han var inte den första.
Alltså, man vet inte, men nej. Det är troligen intressant. Alltså, vad jag vet om Napoleon, hur mycket det nu kan vara, är att han var jätteförtjust i champagne.
Han var inte det?
Nej.
Nej, okay.
Och det kanske var av samma skäl som Dom Perignon inte heller gillade. Det ska inte vara bubblor i vin.
Nej.
Men det fanns ju folk som var väldigt flitiga med svärd.
Absolut.
Ja. Och där vill man nog tänka att det är de ryska tsarernas husarer som var mycket där och härjade. Och gav sig ner i vinkällaren och snodde flaskor. Och så satte de sig upp på hästen. Man ser nästan framför sig.
Ja.
Och tar en flaska i vänsterarmen. Ja. Drar upp sitt svärd och så. Fof!
Aha.
Och så häller de det i halsen.
Ja, det
tror jag på.
Ja, det är vad sa du? Husarer, sa du, kallade du det? Ja, de kanske var först. Rent intuitivt.
Intuitivt, tänker vi. Det kan vara Napoleons husarer också. Det är några ryttare, kan man säga.
Ja. Hittills så är det dålig information till nyårsmiddagen. Både två stycken som inte är sanna.
Ja, men det är det som är roligt.
Ja. Visste ni att Napoleon inte var den första att sabrera en champagneflaska?
Och så kommer gamla såna här talesätt också om Napoleon.
Aha.
Som påstås då dricka champagne, fast han kanske inte tyckte om det.
Ja.
När han säger att vid en framgång förtjänar jag det.
Ja.
Och vid en förlust behöver jag det.
Mm. Klassiskt citat.
Det är klassiskt. Mm. Nu kommer nästa.
Japp.
Det behöver du inte göra en sammanfattning på det här.
Jag gör vad jag vill, pappa. Nu är det jag som får prata, precis som när jag ställer frågor till dig.
Nu är det jag som pratar.
Ja.
Nu kommer tredje.
Ja.
Det finns 49 miljoner bubblor i en flaska champagne.
Ja.
Är det sant?
Ja.
Ja, det är sant.
Det är det.
Ja. Yes. Men det är lite roligt att man nu kan påstå detta.
Det är ju väldigt specifikt.
Ja. Hur kan man räkna ut det?
Jag vet inte, de bildas väl när man, alltså så annars är det ju intryckt i drycken och sen när man öppnar det så kommer de väl ut när det kommer i kontakt med syret.
Det är väldigt svårt att bevisa, men man kan räkna på det om man gör som en man som heter Bill Lembeck. Det kan du googla på.
Det vill man gärna göra, Bill.
Han räknade ut det på ett ganska smart sätt. Då pratar vi inte hur många bubblor som bildas när du häller upp det.
Nej.
Utan hur många bubblor som skulle kunna bildas.
Mm.
Det är lite olika. Och då gjorde han så här att han mätte hur mycket koldioxid bundet i den hela i vätskan som det fanns.
Mm.
Och sen så kan man säga att dividerade då den här mängden koldioxid med en storlek, en normal storlek på en bubbla.
Mm. Just det.
Ja. Och då kom man fram till att det skulle kunna få plats 49 miljoner, skulle kunna bildas 49 miljoner bubblor.
Ja, alltså det är så svårt att uppskatta vad 49 miljoner är. Det låter ju som att så här, då kommer det bubbla som en sån vulkan i en evighet. Ja. Men det vet man ju inte att det inte gör. Utan det måste ju vara väldigt, väldigt många bubblor man inte ser. Eller så är bubblorna större, eller jag vet inte.
Men det var någon annan fysiker eller professor som sa att det, i en flaska kan man nog få ihop en miljon bubblor om man håller på.
Mm.
Men det beror väldigt mycket naturligtvis på vad det är för champagne.
Ja, såklart.
Och temperaturen och man häller upp det naturligtvis också.
Jag tycker man hör folk säga
så här, lufttrycket.
Den här champagnen tycker jag om för den har så små fina bubblor.
Ja, jo, men det så är det.
Ja,
så är och det blir ju mindre bubblor med tiden som den lagras och sånt där också, vad jag vet. Mm. Hur högt är trycket i en flaska champagne då?
400 hästar.
Hektar?
Mm. Jag tänkte att jag skulle hitta något sånt gammalt mått.
Jag tror inte de hade megapascal.
Ja, Newton.
Nej, bar använder man ju i bildäck.
Ja, jag vet. Vad är det ett bildäck? Är det
två.
Två bar i ett bildäck.
Ja, runt.
Det trycker 2 bar. Jag tror att det är... Jag tycker 2 bar låter ganska rimligt.
Ja, det är ett jävla tryck i ett bildäck. Men faktiskt är det att det är som ett traktordäck. Eller lastbilsdäck, jag vet inte. Alltså 5-6 bar.
I en flaska? Ja. Ja, då förstår man att de dog där när de sprack.
Ja.
Så egentligen så borde man ha sina bildäck gjorda av champagneflaska. För det håller väldigt bra.
Okej, okay. Nu har vi en nyårsavsnitt här vill jag berätta. Och det kommer kanske vara lite speciellt. Och observera att vi har ingen bubbel framför oss. Men nej. Nej. Och du tycker ändå att man ska bygga bildäck och champagneflaskor?
Absolut, jag tror att det kommer hålla jättebra. Bara man har liksom kork runt hela så tror jag att det kommer funka.
Nu kommer nästa påstående, nummer 4.
Nästa påstående, okej. Okay.
Champagne är unikt genom att det jäser 2 gånger i flaskan. Eller en andra gång i en andra flaska.
Alltså, nu har ju du pajat det här lite eftersom du pratade om fråga 1 där du sa att, att de höll på med lite andra saker i andra delar av Frankrike som var som champagne. Men alltså, det är väl typ sant. Med det menar jag att det var de var först med det, fast typ så. Jag vet inte, det var väldigt typ sant, säger jag. Kanske.
Typ sant, säger du? Ja. Ja. Nej, det är en myt.
Ja.
Att det är bara champagne, man gör champagne.
Nej.
Men det är bara i champagne, det får kallas champagne. Ja. Det hjälper dig till svaret.
Nej, men ja, jag kanske tar... Förlåt.
Man kan väl säga att det är världens mest kopierade vinstil.
Ja.
Och idag mer än någonsin. Alla ska göra bubbelviner med, så att säga, metod traditionell, eller champagnemetoden. Där vinet får jäsa en andra gång på flaskan. Och man häller på lite sötma och lite jästsvampar. Och så bildas det bubblor då. Och så får man ta bort dem på något sätt. Själva jäsresterna.
Ja, jag inser nu att det här var ett dumt svar. Du sa ju att champagne är unikt. Och då är det ju, kan man ju inte, man kan inte svara typ sant på det.
Nej.
Så ja, men jag
men du
jag,
kan väl några namn fel. På viner som görs enligt champagnemetoden.
Absolut, min favorit Pongratz.
Ja, det är en kappklassik va?
Ja.
Och vad har du mer då? Du kan säga typen av...
Nej, men nu är det helt stopp, pappa.
Kava?
Jag vet. Jag skulle säga det. Och är inte den andra vanliga metoden
i Frankrike.
Poserande. Inte den också det?
Cremant.
Tack.
Varsågod. I Tyskland kallar man ofta Winzersekt. Då är man garanterat att det ska göras på det sättet. Sen finns det italienarna. De gör ju Prosecco. Men det är inte gjort på flaskan.
Nej,
jag
vet.
Utan det är på tank.
Ja.
Lite enklare. Men där finns ju 2 viner, eller namn man kan komma ihåg. Trento och Franciacorta. Det är 2 ursprungsnamn, DOC, som bara gör viner, bubbelviner med andra jäsning på flaskan.
Okej.
Okay. Har du det?
Bra.
Petnat då, vad är det?
Petnat naturell.
Ja.
Den här bulden.
Och det första ordet pet?
Petnat?
Ja, petiant.
Petiant, är det det som
man lite säger? Bubblande, ja.
Ja.
Pärlande.
Ja.
Naturligt pärlande.
Ja.
Och det görs enligt, man kan säga champagnepuré. Det är bara det att man häller upp det på flaska, men man tar aldrig bort det där, utan man låter det vara kvar. Det blir lite naturvin över detta.
Det är väl ett naturvin?
Det är ofta ett naturvin. Behöver inte vara det, men det beror på vad man menar med naturvin. Nej. And who knows?
Ingen vet, nej.
Nej.
Just det.
Så att det blir lite socker och jäst kanske kvar beroende på. I alla fall jäsrester, ofiltrerat är det ofta. Men det är lite fräckt.
Ja.
Nu kommer nästa.
Ja.
5.
Yes.
Stora champagneflaskor är döpta efter bibliska kungar.
Jajamän, det är de. Och vet du, det har ju ni tutat i mig. Jag fick ju lära, det här har jag sagt innan i podden tror jag, men jag fick ju lära mig som liten... en ramsa. Där så lärde jag mig när jag var typ 10 eller 9 eller någonting.
Stackars barn.
Det är liksom sån uppväxt jag har. Andra får lära sig hopprep. Jag fick lära mig en ramsa som är man jagar mycket sill bakom Norge.
Korrekt.
Ja. Och då är det då, vad är det för mening? Jo, det är, om man tar första bokstaven i alla de orden så är det namnen på olika champagne-storlekar.
Ja. Magnum.
Man, Jeroboam. Man jagar mycket med Metusalem.
Ja.
Sill, Salamanasar.
Ja.
Baltasar.
Ja, Baltasar.
Baltasar. Och Nebukadnessar.
Du ser. Ja. Sen kan man lägga till, man jagar rätt mycket sill bakom Norge.
Aha.
Och då får man till efter, mellan Jeroboam och Metusalem.
Ja.
Finns den som heter Rehoboam.
Ja, den visste jag inte. Den fanns inte när jag lärde min ramsa.
Nej, det har tillkommit efteråt.
Ja.
Hur mycket rymmer då en Nebukadnessar?
16.
20.
20.
Det är
jättestort.
Ja, det är det väl. Baltasar är 16.
Ja, det är du. Jag vet inte.
Salamanasar har vi haft på fest en gång. Det är som en hel låda champagne. 12 flaskor.
Men det blir ju absurt. För att jag har ju sett de här, för det står en sån hemma hos er. Och det är ju absurt för att liksom... Flaskan är enorm och den blir så mycket tyngre för att trycket blir så stort om det är champagne då, att liksom glaset blir så tjockt.
Ja.
Men det är fortfarande den här lilla korken i samma storlek. Ja. Så det är som om någon har gjort fel. Det är som om man har snörpt ihop den. Den är så här jättestor och bred och tjockt glas. Och sen är det en vanlig kork där uppe. Ja. Men tjockt glas. Ja, det är jättekonstigt. Och ja, det är ju inte billigt, det blir dyrare.
Men vad är det för några bibliska kungar där då?
Det är väl era gamla judiska kungar.
Ja, judiska, det är både judiskt och islamskt och kristet. Gamla testamentet.
Ja, det trodde jag var givet eftersom du sa gamla...
Ja.
gamla
bibliska, jag sa inte gamla bibliska kungar, jag sa bara bibliska kungar.
Ja,
men det är ju, kungarna är ju gamla.
Ja. Ja, exakt.
Sen var det Jesus och hans lärjungar.
Kom de moderna gänget efter det?
Just det.
Ja, men bra. Det hade jag rätt på. Det kändes fint.
Ja, toppen.
Ja,
då tar vi nästa. Nu är vi på nummer 6.
Japp.
Champagnekorken hålls fast av en enda lång ståltråd.
Det här har jag ingen aning om.
Tror du att det är myt eller är det sant eller falskt?
Det är en väldigt... Det här tror jag... Jag säger sant. Jag tror att det är en lång ståltråd. Men jag tror att det här är någonting som jag som inte är så jättekunnig eller intresserad av vin så länge, i alla fall. Jag bryr mig väldigt lite om den här ståltråden. Hur den fungerar. Men jag gissar på att det är en lång.
Fel.
Det är fel.
Det består av minst två.
Det är minst två. Oj, ja. Oj, oj.
Men du måste ju inse att när det gäller champagne så har man studerat allt.
Mm-hmm.
Det är det som är roligt. Man har mätt och plockat sönder och man har sabrerat och man har kollat allt. Och det finns de som har studerat den här ståltråden. Dessutom är det väldigt roligt att ta den här lilla plaketten där, metallhylsan, och så bygga en liten stol utav den med hjälp av tråden.
Ja, det har du gjort många gånger. Jättemej när jag tråkigt på någon
restaurang. Men det finns folk som har studerat de här trådarna och de är tillsammans mellan 60 och 65 centimeter långa. Det har jag kollat. Och så kan de vara lite olika. Bollinger har till exempel en som är 44 och en till då, två, som är 19 centimeter.
Ja.
Gula änkan består av en som är 23 och en som är 19 centimeter, vilket ger 65 centimeter.
Ja, jag tror, jag brukar inte... Ibland så är jag lite syrlig här. Men det här kan ha varit den tråkigaste informationen jag har hört.
Nej.
Vad är det? Hur långa är ståltråd?
Inte när du står där med ett glas champagne på nyårsafton. Och du har just öppnat korken. Du står med, kan ni gissa hur lång ståltråden är? Och består den av en eller två trådar?
Ja, jo. Alla ingenjörer kommer lysa upp och resten bara...
Ja, men det finns mycket ingenjörer här.
Byter rum, ja. Okej, men då vet vi. Det är, alltså, alla ni som trodde att det var en ståltråd... Fy, fel har ni. Ja, då är
Nummer sju,
nu är fråga sju.
Ja. Ja, nu får du vara allvarlig här.
Jag är allvarlig.
Det måste hällas rödvin i champagne för att det ska bli rosa.
Ja, det måste. Ja, jag säger sant om man ska vara lite binär. För att jag vet att du har pratat om att champagne är de enda som får...
Om man ska
får...
vara binär?
Ja.
Ja eller nej, noll eller ett.
Exakt, sant eller falskt. Jag säger att det är sant för att jag vet att du har sagt att champagne är de enda som får kallare rosé genom att man häller i rödvin.
Ja, och där har du svaret.
Ja.
Det är i princip sant.
Ja, okej.
Yes. Det är inte svårare än så.
Nej.
Man häller i några droppar rödvin.
Ja.
I vinet innan man buteljerar det, och då får du en rosa färg. Vilket är lite lustigt i och för sig. Ja, det är... Att det liksom inte är jäst med skalen eller någonting sånt där. Å andra sidan så har de ju ofta Pinot Noir, men champagne kan ju göras på ren Chardonnay också.
Mm.
Och så blir det så mycket dyrare bara för att de häller i lite rödvin.
Ja, det är ju bara branding.
Sig är det ett väldigt fint rödvin, för det görs ofta i champagne.
Ja.
Och hör och häpna, det görs rätt mycket rödvin på Pinot Noir.
Ja.
Som är väldigt exklusivt och dyrt i champagne.
Men alltså så här, som man många gånger har gjort när man är på en middag eller någonting och man häller i vitt vin i ett glas som råkar ha lite rött kvar i sig. Det behövs så extremt lite rött för att det ska bli det där rosa. Alltså fattar du vad lite de har i varje flaska champagne?
Jag fascineras av det när man tänker på rosévin från Provence som är liksom knappt rosa.
Ja.
Så, men det är inte en milliliter utan det är en tiondels milliliter rödfärgat vin som de måste ha i. Jag kanske ska tillägga att idag är det många som gör det genom att skaljäsa lite grann. Alltså ha med skalen lite grann. Så att man får en rosa färg på viner från början.
Mm.
Som man gör med andra viner. Och som,
exakt.
Där det inte är tillåtet att hälla
rött vin. För det är väl grejen att bara i champagne är det tillåtet.
Ja. Ja. Då kommer vi till påstående nummer 8.
Mm.
Mm. Det är lite roligt. Nu kommer du få nördkunskaper här.
Ja.
Det går att skjuta en champagnekork över 50 meter.
Ja, det tror jag. Alltså med rätt vinkel, medvind och hemlängtan. Absolut, det tror jag.
Bra!
Ja, det är sant.
Du har inte prövat?
Jo, jag har gjort.
Har du?
Ja,
sabrerat? Och...
Nej, men skjuta champagnekork så sabrerar man väl inte. Det är... Ja, det har jag absolut gjort. Jag har skjutit, framförallt från olika fönster har jag försökt skjuta så långt som möjligt.
Du har inte mätt upp det?
Ja, men det är också svårt när man är en bit upp. Då vet man inte hur långt man kommer.
Det är då man kan hoppa höjd upp 30 meter.
Aha.
2 meter upp och 28 meter ner.
Ja, exakt. Ja,
man är på en brant.
Ja. Men det, så det är rätt. Man kan skjuta en champagnekork 50 meter. Då måste man ha gjort upp ett jättetryck.
Ja, förmodligen ja. Man skakar väl också, kan man värma den lite grann också.
Ja.
Och sen gäller det att vara försiktig.
Då kan man få, ja men det är kul. Det är 50 meter långt alltså.
Det är långt.
Och framförallt är det ju, korken väger ju inte så mycket. Så att den måste ju tappa fart liksom fort.
Längdrekordet är, jag tycker det är roligt att notera sådana här, 54,2 meter. Det kanske kommer till. Det sattes 1998. På en vingård i New York.
Ja,
för New York.
Det är ju coolt.
Men flaskan då var helt opreparerad. Enligt vad jag har noterat här i mina anteckningar. Den var alltså inte uppvärmd eller speciellt omskakad.
Det tror jag inte på.
Hastigheten på korken, om du vill notera, blir då 47 km i timmen.
Mm. Det trodde att det skulle vara snabbare alltså. Men det måste ju vara jättefort, första centimeterna måste ju vara väldigt...
Just det. Man har genomsnittshastigheten.
Man har ju fått en sån där i pannan någon gång. Det gör ju lite ont.
Ja, men vilken död.
Han dog innan han
fick det. Men jag har faktiskt hört berättas på allvar om en man som älskade att vara med på champagneskjutning.
Mm.
Och tyckte att det var den finaste sporten i världen. Då ställer man upp det som en pilbågstavla ungefär.
Ja.
På 10 meters håll. Och så svärtar du champagnekorken och så ska du skjuta där på den här.
Ja.
Det kan bli ganska roligt om det är så att om man får mitt i prick så måste man dricka upp.
Mm. Alltså jag tycker det låter så, jag ser det framför mig nu. Det låter som en så här scen när man ska liksom visa i någon film att, att den här familjen är jätterik eller någonting så här. Nu är det dags för champagne pilbågsskytte. Paff! Ja, okej.
Men då har du koll på 13 meter per sekund, 47 km i timmen, 54,2 meter.
Jättebra. 2 ståltrådar till korken.
Glöm aldrig det.
Det ska jag berätta för alla. Det är så spännande.
Påstående 9.
Nästa sista.
En silversked i flaskan räddar bubblorna.
Det här har vi debankat tidigare. Det är inte sant.
Det är rätt. Det är inte sant. Nej. Det är en myt.
Jag kommer inte ihåg. Alltså, problemet är att man ska väl inte... Varför skulle det funka? Det är någonting med silvret som jag reagerar. Ja. Eller någonting sånt.
Nej, det är lustigt. För det var några forskare. Det är väldigt lätt att börja forska på champagne.
Ja.
När man sitter där med ett glas. Men fortfarande tror många på fullt allvar att det funkar.
Mm.
Men om man frågar, liksom, även om de skulle liksom vara vetenskapligt, kemister eller fysiker, jag vet inte vad.
Ja.
Så är det ingen riktigt som har kunnat förklara varför det skulle funka.
Nej.
Men det naturligtvis har gjort att någon har forskat på det.
Såklart.
Mm. Och,
det var, var det här efter eller innan de var klar med ståltrådsdelarna?
Jag vet inte. Men det var på 90-talet i alla fall. Ja. En professor, vad fan jag skrivit, Richard Sarri hette han.
Ja.
På Stanford University, ett fint universitet,
mm.
som beslöt att ta reda på detta.
Fått pengar för det här? För att kolla
ja, jag vet inte. Det var väl intressant forskning. Man fick öppna många flaskor och prova. Ja. Så han skaffade alla möjliga sorters skedar, silver, olika metaller och testade helt enkelt om det hände någonting. Och gick mycket noggrant tillväga genom att spara dem exakt tid, exakt temperatur och ha en jämförande butelj som inte hade någonting sånt där. Ja, du fattar. Men resultatet, det blev att de som hade återförslutits, om man pratar om smaken.
Alltså om man hade sett på någon sån tillfällig kork, ja. Typ. Ja.
Smakar egentligen sämst. Och ingen av de andra varianterna, alltså med sked eller utan sked, öppen eller inte,
uh-huh.
gjorde någon skillnad.
Men vad menar de med att det smakar sämst med de som var återförslutna?
Ja, teorin var väl lite grann att en öppnad champagneflaska, om du ställer den i kylen,
uh-huh.
så går inte bubblorna ur så snabbt. Det är liksom, processen avstannar ju. Uh-huh. Men det som händer är väl att vinet utvecklas lite grann.
Uh-huh, okay.
Och därmed kanske öppnas upp lite grann för smaker och dofter och sånt där.
Uh-huh.
Och därmed blir det lite bättre.
Men ja. om man ska, då, han tycker alltså att man inte ska sätta på en sån tillfällig champagnekork.
Jag har testat det.
Ja,
jag brukar i och för sig göra det, men ska man bara ha det till nästa dag eller senare på kvällen? Ställ in det i kylen med detsamma utan kork eller någonting.
Ja, ja det är bra.
Ja, men det hade du rätt i.
Ja, det hade rätt. Ja,
mer stoppa en silverskedig.
Nej, men det har jag aldrig gjort heller.
Har du väl inga silverskedar?
Gör det?
Ja, det har du ju.
Till och med jag har flera olika silver... Nej. Jag vet inte var de kommer från. Det är väldigt mycket silverputs också.
Då tar vi påstående 10.
Det var sista påståendet.
Ja.
Mm.
Det finns bara ett rätt sätt att hälla upp en champagne på. Ett rätt sätt.
Nej. Nej, det gör det inte.
Nej.
Det är fel. Intressant.
Svaret är kanske.
Okej. Ja.
Det kan vara så.
Ja.
Med myter också. Och då kan man undra. Ibland när man häller upp i ett glas.
Mm.
Så blir det väldigt mycket bubblor.
Mm.
Och ibland lite mindre.
Mm.
Och det beror på väldigt mycket. Men det ofta beror på formen på glaset.
Ja.
Ojämnheter i kanten. Om det är diskat eller inte. Alla möjliga saker.
Mm.
Men klart är att om du häller upp champagnen uppifrån, bara rakt ner,
ja.
Så bildas ju väldigt mycket koldioxid,
ja.
Och det blir bubblor och så vidare. Så att vill man ha få bubblor, då ska man vinkla glaset väldigt mycket,
mm-hmm.
och hälla försiktigt.
Ja. Ja, det låter rimligt. Det är ju så man ser att folk gör på krogen och sånt man försöker emulera hemma. Luta glaset lite sådär snyggt. Så, framförallt folk som häller upp öl. De måste ju vara väldigt noggranna, annars tar det ju 2,5 timme och hälla upp lager till hela
baren. Ja, men det ser man på fina ställen. Men om inte man fina, har mycket alltså, champagneglas...
Jag skulle säga på inte fina ställen,
alltså,
på en bar, som måste hälla upp mycket öl.
Ja.
De måste ju luta glaset och väldigt mycket, för att de måste hälla upp så himla mycket öl. Ja.
Men har man väldigt många glas man ska fylla, då gör man en champagnefontän.
Ja, ah, en sån när man ställer glasen i en liten sån pyramid.
Ja, just ah. det. Och så häller man bara ett glas där uppe. Ja, och så rinner det ner i alla.
Ja. Det är, man måste förlora en femtedel på flaskan, måste försvinna.
Nej, det tror jag inte. Det är inte så mycket, för det är tillräckligt mycket glas. Och resten får man slicka upp på brickan där nere.
Det är för det du, ditt glas är brickan.
Ja, men jag har sett andra hälla upp väldigt många champagneglas.
Mm.
Och då ställer du dem hur du vill.
Mm.
Och sen så, men de står ju emot varandra vid något månpunkt.
Mm.
Och så öppnar du flaskan, bara drar du flaskan över.
Ja.
I rad efter rad.
Mm.
Och när du är klar med den tredje raden av 30 glas,
ja,
börjar om på den första och då ja. Har det hunnit gå ner. Och på så sätt fyller det.
Exakt. För det är ju alltid bara i början det skummar. Till och med när du fyller på ett glas som har lite vätska i sig så skummar det mindre.
Mm. Ja, men så är det.
Science.
Om man vill ha mer skum då, vad gör man då?
Då lägger man i salt.
Det har du lärt dig.
Nej, men jag vet att det är friktion som är grejen.
Ja, att och, det behövs någonting.
Exakt. Ja. Och saltkorn har extremt mycket friktion.
Mm.
Eller friktion, det är mycket yta, knögglig yta.
Precis.
Som den reagerar på.
Ja, och av samma skäl så kan ett dåligt diskat glas innehålla lite smuts.
Mm.
Eller om man har torkat det med en fiberhandduk eller något sånt där.
Kan det
så fiber. Blir det lite små fiberstrån som man inte ser.
Nej.
Men tillräckligt mycket för att det ska fastna bubblor på ja. Dem. Och när bubblorna kommer, koldioxiden kommer till bubblan så puff, exploderar och blir en bubbla utav det.
Just det. Aha, det vet man ju när man är på något lyxigt ställe. Kanske inte alla känner igen sig, men om man är på något lyxigt ställe någon gång så får man ofta ett sånt långt, smalt glas och ser det bara bubblor i mitten. Typ.
Mm.
Väldiskat. Inga...
Det är en annan intressant fråga. Varför bildar champagne kedjor av bubblor?
Det vet jag inte.
Nej, det beror på att den innehåller vissa tensider faktiskt. Sånt som man har diskmedel. Inte så att det smakar diskmedel. Men det är en helt annan historia. Med vanlig koldioxid när du häller upp läskeblask så bubblar det ju överallt.
Mm.
Medan champagne kommer liksom i små strålar upp av kedjor kan man ju säga, bubblor, eller hur?
Jag har inte tänkt på att skillnaden är så stor. Jag tänker att det är mer på formen av glaset man använder i. Alltså.
Numera är kopglasen är ju ute nu igen. Och de här riktiga flöjtglasen är också ute.
Jaha, man ska ha i vanliga plastmuggar nu.
Ja, de här vita man hade förr på SJ.
Ja, exakt. De är inne.
I papper på
papp.
Dem. Ja. Nej, men du ska ha vitvinsglas.
Ja, det är inne.
Ja.
Mm. Bra, det har jag gjort sedan urminnes tider ändå. Så, att...
så gammal är du inte. Nu är vi klara.
Ja, tack. Hur många rätt fick jag, pappa?
Sju?
Det var, det
av
kändes,
tio.
Det kändes
ja, några sämre. Var ju så där jag kan säga, ja visst, det har du nog rätt i, men 7 av 10, bra.
Ja, det tycker jag, det är jag nöjd med.
Men det verkar som du har vissa förkunskaper som jag inte hade kunnat ana genom att du har bara funnits runt omkring mig.
Det är också att vi kanske har haft en 65 avsnitt av den här podden som gör att man hoppningsvis har lärt sig någonting.
Ja, det är bra.
Ja.
Men innan vi säger...
Det är du som håller i showen, pappa. Ja, jag sitter bara här. Vad man är.
Guten Rutsch. Men en fråga till förresten.
Okej, en fråga till. Ja.
Vem sa champagne ska vara kall, torr och gratis? Var det Winston Churchill eller Oscar Wilde? Inte påstående utan en rak och föredömligt enkel formulerad fråga till dig.
Nu blev jag rädd. För jag säger Winston Churchill, han är den som är kopplad till citatet.
Oscar Wilde är kopplad till alla citat nästan.
Ja, det är sant. Han,
eller George Pope. Bernard Shaw.
Ja.
Alltså, man vet inte.
Nej.
Om man har sagt det. Men som sagt, sådana där ord fastnar ju ofta på vissa personer.
Mm.
Eller kul talesätt. Och han har ju sagt väldigt mycket annat kul och bra.
Han var en riktig citatmaskin.
Ja, Oscar Wilde också.
Ja, verkligen.
Så att det säger väl det.
Jag tycker vi gör det.
Att det är någon av dem. Eller kan vi påstå att det är någon annan?
Ja, den ska vi ta då. Ska vi ta...
Ja, du kan citera mig.
Ja, Mikael Mölstad. Ja. Champagne ska vara varm, dyr och smörig.
Halvtorr.
Ja, söt.
Ja, men alltså det är kall, den får inte vara så himla kall tycker jag. Så det är lite fel.
Mm.
Och torr, ja, inte helt torr. Men när det är supertorr så är det som en kvinna osminkad eller man som är dåligt klippt. Det måste, det krävs lite manikyr för att det ska bli snyggt, ja, kan man säga.
Okay.
Mm. Om champagne. Gratis? Nej.
Mm. Nej.
Det ska den inte vara.
Det ska inte vara.
Nej, det är bra, man blir bjuden i för sig. Nu har jag tänkt så här.
Berätta.
Jag tänkte att vi avslutar här och jag önskar dig gott nytt år på söndag.
Ja, vi kan väl säga gott nytt år redan nu.
Ja, det får
vi
göra.
Det tycker jag vi får göra. Så, ja, gott nytt år.
Mm. Skål!
Skål!
Om vi hade haft lite champagne hade vi skålat i det.
Ja, det misstaget gör vi inte igen. Nej. Det blir ett dåligt avsnitt.
Tack och hej, gott nytt år. Hej då!
Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.